Tittar jag på 10 labradorer så kanske att jag får ut 3 som ledarhundar, 4 om jag har riktigt tur. Tittar man på schäfrar och pular till exempel så är det lite svårare att hitta de som liksom är lämpliga för det här ändamålet. Så då kanske man hittar 1 eller max 2 på 10.
Jenny Lindgren sitter hemma i Säter i Dalarna och berättar om sin verksamhet som ledarhundsuppfödare. Verksamheten är inrymd här i det idylliska röda huset med vita knutar, med öppen planlösning inomhus och stor tomt med hundgård utomhus. Här ryms resten av familjen, den egna pudeln, grannens katt och för tillfället 7 labradorer, vilket är betydligt fler än vanligt. Oftast är de 4 eller 5.
En labradors största problematik är väl det här att de är så sociala och att de är så hungriga och vill äta allt de hittar gärna. Och gärna hälsa på folk och hundar. Så det är väl sådana saker man får titta lite extra på när man väljer ut en individ. När det kommer till schäfrarna så får man ju vara lite mer observant på till exempel alltså förmågan till passivitet. Att hunden verkligen kan ligga tyst och stilla. Att det inte blir den här lilla pipigheten förväntan. Ofta hundar med kanske lite mer krut i, om man säger så. Och lite vaktighet och sådana saker som man får passa på istället. Att det inte finns för mycket av i de bitarna. Då.
Och pudlarna?
Pudlarna har ju inte jag... Egentligen både schäfer och pudel har jag ganska begränsat med erfarenhet av faktiskt. Men de pudlar jag har tittat på, vilket ändå är ett antal som inte har blivit någonting då, så har det varit lite grann att de har haft lite svårt att vara ensamma hemma. Lite separationsångest helt enkelt. Jag har också haft någon som har varit skotträdd, rädd för höga ljud. Och ja, lite grann reservation mot folk är det några som har fallit ifrån på också. Att de har backat undan och tyckt att det var lite obehagligt med när folk, andra människor har kommit för nära. Men det är min bild och den är som sagt var kanske inte alls fullständig. För att det är ju labradoren som jag känner att jag jobbar med mest och kan bäst så att säga.
Och så igen då, det är ju inga hundar som släpps igenom som inte fungerar.
Nej, men precis. Det är samma slutprov som alla de här hundarna som faktiskt blir ledarhundar. De har ju gått igenom samma slutprov oavsett ras. Mm. Så att där ska inte skillnaderna vara större. Men däremot så är det ju så att är du en förstagångsförare så är det ju betydligt lättare att ha en labrador än att börja med en schäfer eller pudel. Så att det kan man ju rekommendera om man nu, en del väljer ju pudel till exempel av allergiskäl. Och då har man ju en speciell anledning. Men annars tror jag att man ändå ska sikta in sig på en labrador när man är förstagångsförare.
Och nu har det blivit dags för en av de många dagliga träningsrundorna. Vi följer med.
Och vad händer nu?
Nu laddar vi karamellfickan. Vi tar med lite godis helt enkelt som belöning när det är vid vissa hållpunkter och så där man vill att han ska stanna och visa med en stolpe eller så. Så kan man förstärka det lite extra förutom beröm naturligtvis att det är positivt. Så han vill göra det igen.
Och nu har du satt på selen också.
Ja, nu har vi satt på selen. Och det är ju hans arbetstecken. Så att när man ser en hund med den här vita selen på, då ska man ju låta hunden vara i fred. Det är hundens sätt att veta att nu är det jobb, nu får jag inte hälsa på folk och äta äppelskruttar och allt vad labradorer kan tänkas vilja göra i övrigt. Utan nu är det arbete som gäller och koncentration.
Och nu tar du fram en vit käpp också.
Ja, nu har jag tagit fram den vita käppen. Och det är ju så här att även när man går med ledarhund, då har man ju inte käppen framför sig så som när man går bara med käpp. Men däremot så är det jättebra att man har käppen med sig. För dels så blir det som en extra signal till allmänheten att det här är ett speciellt ekipage. Här är det en synskadad eller en person med synnedsättning som kommer. Och det är bra att vi visar extra hänsyn. Men så gör vi också hunden van med att den här käppen finns med. Det kan råka vara så att man touchar i dem ibland med käppen och det ska inte betyda någonting. De ska kunna jobba vidare ändå. Och när hunden till exempel stannar så har ju föraren möjlighet att ta fram käppen och känna varför har hunden stannat. Har jag en trottoarkant framför mig? Har jag en grop, vägarbetsgrop framför mig? Eller bara en felparkerad cykel? Vad är det jag har att förhålla mig till och hur ska jag lättast ta mig runt det? Utifall att hunden blir osäker och behöver stöd.
Ska vi gå?
Okej, då är vi redo att starta upp. Och när jag går med hunden i ledaromsele så försöker jag hålla mig vid hundens bakben, kan man säga. Så att hunden går liksom ett halvt steg före. Och det är ju för att hunden ska ha en chans att visa mig vägen. Det är hunden som ska gå först. Kommer vi fram till en trappa ner och hunden stannar till, så ska det finnas ett visst säkerhetsutrymme för mig, så inte jag ramlar ner för trappen samtidigt om jag då inte ser. Så jag håller mig vid hundens bakparti och låter hunden jobba. Och när jag startar så är kommandot före, och behöver jag stanna så säger jag åt hunden att stanna. Och sen blir det lite andra kommandon efter vägen här nu. Som här framme kommer jag be honom söka kant till exempel. Så att han stannar innan vi ska korsa vägen. Före. Och just här finns det ju ingen riktig trottoarkant eller någon tydlig kant så. Utan här blir det lite grann att han får lära sig ungefär var han ska stanna. Bra, duktig kille. Här har jag stannat, för här har Pegasus visat mig att här är asfalten slut. Och här ska vi vika ner på en stig helt enkelt, ner till hans rastplats.
Men hur har han lärt sig det här begreppet för det? Hur övar man det från början?
Det är ju på de här i början kända sträckan till exempel rastplatsen då. Som är positivt betingat till honom att vart är vi på väg? Vi är på väg till en för honom positiv plats. Och så lägger jag på selen och redan då när vi har gått dem innan så har jag gärna sett att han har gått lite steget före mig. Och sen så lägger man på selen och en del funkar det väldigt bra för från början. De vågar liksom ha det här lilla pressen över bröstkorgen som blir när de ska dra lite grann i selen. Och en del har mjukt drag och andra drar lite kraftigare. Det är olika från individ till individ. Ibland kan man behöva hjälpa dem liksom och latcha lite bredvid för att de ska våga och känna sig trygg i selen. Men det är ju liksom på något vis det första steget i selträningen, att våga ligga på, att våga ligga steget före, ta initiativet och inte vara bekymrad över att draget eller pressen hamnar på bröstkorgen och när de har sele på sig. Det här är Pegasus rastplats. Så när det är dags för rastning så har jag en rastklocka som jag sätter på. Och det är ju en signal för honom att nu är det rastning. Nu får jag kissa, nu får jag lukta. Nu får jag göra annat än att koncentrera mig för en liten stund.
Men du tar inte av selen?
Jo, jag tar av selen också, men jag sätter på rastklockan först. För utifall att man skulle råka tappa hunden eller så, när man håller på och tar av selen, att hunden sticker iväg eller sådär, så är ändå klockan redan på. Så den tar man på före. Och just här ska vi bara rasta honom i koppel idag. Men rastklockan är fortfarande en signal för honom. Skillnaden från att nu är det inte jobb längre, utan nu är det fritid. Nu har ju Pegasus en form av rastklocka på sig som låter mer som en bjällra. Men i de allra flesta fall så får man en utrustning där rastklockan är mer som en pingla, kan man säga, med ett lite annorlunda ljud i. Mm. Men det är ju en smaksak och sådär. Och huvudsaken är att det blir en signal för hunden att det är rastning. Men samtidigt så är det ju också så att det blir en signal för omgivningen som kanske kommer att rasta sina hundar på samma områden att nu är han eller hon ute med sin ledarhund och nu är det bra att vi visar hänsyn och kopplar våra hundar. Så slipper man oönskade hundkonfrontationer. Så
kan vi passa på att flika in också att du sammanfattar hur man ska behandla en ledarhund som utomstående?
Som sagt, är selen på så får man inte klappa den oavsett. Och det är många som säger, jag vet att jag inte får klappa. Men så står de ändå och tar intensiv ögonkontakt och låter väldigt inbjudande med rösten. Och det är naturligtvis precis lika störande för hunden som att du faktiskt är på och klappar på den. Men sen är det ju viktigt att även om selen är av, att man inte tar allt för mycket kontakt med ledarhunden, utan fråga föraren. Ta kontakt med ledarhundsföraren och fråga, får jag i så fall klappa på din hund eller så? Så att man inte bara tar för sig, så att säga. Om man är en annan hundägare som möter en ledarhunds ekipage på promenaden, oavsett han eller hon går i selen eller rastar som vi gör nu, så är det också bra att du talar om att nu kommer jag här med min hund och den är kopplad. För då vet ju föraren att, nu får jag snart ett hundmöte. Då är rastningen slut. Så har jag selat på här och avslutar dem och tar bort rastklockan. Och då är det en signal om att nu är det jobb igen. Nu är selen på, rastklockan av.
Och nu är vi nere i ett bostadsområde. Vad ska ni öva på nu?
Vi ska öva på det som vi kallar för landsvägskörning. Där det inte finns något trottoar man kan förhålla sig till. Utan hundens uppgift är att se till att man håller sig vid vänsterkant. Och att kommer det en sidoväg så ska hunden svänga in på de sidovägarna. Sen är det ju så att många tror att det är hunden som gör hela jobbet att ta sig från punkt A till punkt B. Men så är det ju inte. Utan det här är ju ett teamwork mellan förare och hund. Så att det är ju jätteviktigt att även föraren har kontroll på var är jag nu och hur ser min närmiljö ut. För att då får föraren känna in att jaha, nu svängde vi in till vänster runt ett hörn här. Då vet jag att jag är på den gatan som heter si och så. Och så kanske man stannar hunden och går rakt över den tvärgatan och fortsätter framåt. Men att man också vet att okej, nu har jag passerat två tvärgator. Nu är vi framme vid den tredje tvärgatan och där ska jag svänga in om jag ska till affären till exempel. Så att man får inte glömma att föraren också har en jätteviktig del i det här samarbetet. Både att vara den som har orienteringen, som faktiskt har koll på vart är vi på väg. Men som också kan stötta hunden om hunden blir osäker eller om hunden blir lite okoncentrerad. Att kunna tala om att nej, nu är det jobb som gäller.
Och det här samarbetet går många förbi. Det är många som tror att ledarhunden klarar allt och är mer som en robot.
Ja, men precis. Och så är det ju inte. Utan det är jättemånga som bara berömmer hunden. Åh, vilken fantastisk hund du har. Och vad duktig den är. Och så. Men det här är teamwork hela vägen. Föraren har ansvar för orienteringen. Vart är vi på väg? Och hundens uppgift är att liksom se till att visa vägen. Att framförallt att väja för hinder i trafikmiljön. Men också där, svänga in på sidovägar. Och då får föraren känna de svängningarna och ha liksom koll på orienteringen. Att nu har vi kommit så här eller så här långt på våran runda.
Att hunden klarar allt är ju en av myterna kring ledarhundar. Finns det fler som du har hört?
Ja, men det är väl det här med att de kan se skillnad på röd och grön gubbe. Den är väl ganska vanligt förekommande. Och så är det alltså inte. Utan hunden är lärd att på kommando, eller liksom av vana att man har visat hunden ett antal gånger, gå fram och sätta nosen emot stolpen med tryckknapparna på. Och så att föraren kan trycka på knappen och lyssna på ljudet. Många har ju ticksignaler också som man kan lyssna på. Och att i och med det själv bedöma antingen med ticksignalerna eller med hjälp av trafikmiljön. Lyssna av när det är säkert att passera vägen.
Fler myter som du har hört om?
Ja, det är väl det här med bussarna. Att de till och med kan se vilket nummer det är på bussen. Och så är det alltså inte heller. Utan hundarna är lärda, det här bildminnet vi har pratat om förut. Att min buss brukar stanna ungefär här. Och sen är det ju föraren som måste fråga, kontrollfråga med chauffören. Är det här bussnummer det och det? Så att man kommer till rätt ställe. Så hundarna kan inte läsa siffror heller.
Okej, då går vi då. Mm. Nu går ni i ganska rask promenadtakt här.
Ja, det är ju väldigt olika på hundarna. Nu har jag ju Pegasus då, är ju väldigt, väldigt stor hane. Och med det så kommer ju naturligtvis en lång steglängd också. Så finns det hundar som går väldigt sakta, som kanske är lite försiktiga. Eller bara att de är små i storleken som gör att de vill inte göra fel. Utan då vill de hellre gå lite saktare så att de hinner med och ta rätt beslut hela tiden. Och det här är ju också en del i processen att välja rätt hund till varje förare. Så att det verkligen blir en bra kombination. Bra killen!
Nu svängde han in här.
Ja, nu kommer vi till första sidovägen. Och här håller han då kanten och svänger in på den. Och nu går ju vi på en sträcka som han känner igen. Så att han vet att här ska vi fortsätta in på den här sidovägen. Han har gått här förut ett antal gånger och har rätt så bra koll på vart vi är på väg.
Och var i utbildningen ligger han nu?
Han ska vara färdig och flytta ungefär i mars, enligt planen.
Mm. Mm. Och det tror du på?
Ja, men det ska nog inte vara några konstigheter.
Och den här hinderbaneträningen, den har ni någonstans i närheten, eller?
Den har jag hemma på min egen gård då. Och där är det egentligen bara en sträcka på kanske 100 meter där jag kan ställa upp diverse olika hinder som hunden ska leta sig förbi. Och det kan ju vara vanliga sidovägs eller sidohinder som hunden ska leta sig runt på sidorna om. Men det kan också vara heltäckande markhinder där det inte går att leta sig förbi utan man måste stanna. Och så det som är svårast att lära hundarna, det är ju höjdhinder. Där det bara kanske är en flagga som sticker ut från sidan. Hunden får ju plats att gå under den utan problem. Men jag kommer att slå i huvudet i den.
Just det, hur lär de sig det då?
Där får man ju börja med att träna in vanliga sidohinder. Och sen när man har fått dem att förstå det, då kan man börja lägga in de här höjdhindren. Stanna! Och då gör man ofta så att man börjar på en låg höjd så att hunden ser dem. Och så flyttar man hindret högre och högre upp, helt enkelt.
Hur lär de sig vänster och höger?
Vänster och höger, likväl som många av de andra specifika momenten som att söka stolp eller söka kant eller söka trappa. Det kan man plocka ut och träna separat. Man behöver inte göra det i sin långa träningsrunda. Utan sånt är sånt jag kan göra hemma. Och egentligen bara stå med honom, precis som man tränar annan lydnad på en öppen plats. Och så bara visa honom ett handtecken, säga vänster och svänga vänster. Alltså man lär in det steg för steg så att han sen vet höger och vänster.
Och nu är vi framme vid bilen här och nu ska ni åka och träna lite trappträning.
Ja, nu tänkte vi ska åka ner på stan och ta en av de andra hundarna. Så kan vi gå lite grann i trappor och någon stolpe och få lite mer av det här stadsjobbet helt enkelt. Det kräver lite mer av hunden. Mm.
Nu åkte godisburken fram igen. Vad ska vi göra nu?
Ja, jag fyllde på lite grann bara. Nu ska vi gå med en hund som heter Jackson. En svart labradorhane. Och nu har vi förflyttat oss lite mer ner till Säter, centrum kan man säga. Det är väldigt litet centrum. Men det är i alla fall lite mer trottoarkanter och någon stolpe och någon viadukt med trappor och sådär som vi ska gå i. Så det blir lite mer sådana små sökmoment som du ser. Där hunden får jobba och visa mig trapporna och kanter och allt vad det är för någonting. Då
följer vi med. Mm. Nu blir alla hundarna ivriga här. De gillar att jobba.
Ja, men det gör de. Det gör de. De tycker att det här är roligt. Absolut. Och det är ju en förutsättning för att det här ska funka. Att det finns en arbetslust hos hundarna också.
Nu är det tre svarta labradorer som försöker pila ut samtidigt.
De hade gärna velat följa med ut allihopa. Stämmer. Mm, vi ska ta och låta honom kissa lite grann här först innan så man vet att han har gjort det. Och det är också lite grann att ge hundarna schyssta förutsättningar för att jobba. Och de får ju inte nosa och de får inte hälsa och allt vad vi har sagt när de är i selen. Men de får ju inte heller rasta sig. De får inte kissa och bajsa när de är i selen. Och det är ju förarens ansvar då att se till att ge hunden schyssta möjligheter att ha gjort det de behöver göra. Innan man börjar eller väldigt snart på rundan då stannar vi lämplig rastplats där det liksom funkar och låter dem rasta sig. Mm.
Och sen får man inte ha med sig ledarhundarna överallt eller?
Nej, tyvärr så är det väl så idag. Det finns ju möjligheter för varje butiksägare och restauranginnehavare att släppa in hunden. Alltså från Livsmedelsverket så finns det ett godkännande till det. Så att möjligheten finns att släppa in ledarhundar. Men sen är det alltså upp till varje innehavare då av butik eller restaurang att bedöma, vill jag ha in en hund i min lokal eller vill jag det inte? Och de som väljer att inte släppa in, det kan ju ha med allergiskäl att göra, det kan ha med religiösa skäl eller hundrädsla och sådana saker då. Men jag tror att väldigt många är rädda för att släppa in hunden för att man är rädd för att liksom förbryta sig mot till exempel då Livsmedelsverkets regler. Men där är alltså de här hundarna undantagna om man har möjlighet att släppa in dem i lokalen.
Nu åker selen på.
Och så ska vi ta av rastklockan då. Som visar att nu är det slut på vila. Nu är det jobb. Ja, då kör vi. För det.
Nu kommer vi fram till en trappa.
Bra! Jättebra! Jättekillen! Här är en trappa ner och då ska ju han stanna då innan trappen. Så att jag har gott om tid för att känna efter att här kommer trappen ner så att jag inte snubblar neråt helt enkelt.
Och det här är ju ett moment som många tycker är obehagligt.
Ja, absolut. Och här är också det tillfället jag kan ta fram käppen och faktiskt känna med käppen som är förlängd arm eller vad man ska säga, var kommer det första steget? Så att jag kan ta mig ner på ett smidigt sätt som är säkert för föraren och känns tryggt för hunden också. Så man inte låter hunden gå och jobba och så går man och är spänd som en fjäder för att man tycker det här är jätteotäckt att gå i trappor. Då kan man hellre släppa bågen och så kan man hålla i ledstången vid de tillfällen det finns istället.
Avsats.
Jajamän, bra! Och här ska jag ju inte behöva säga sök trapp varenda gång utan det kommer en ny trapp. Det är en ny nivåförändring och då ska han stanna. Bra killen! Och före. När man går på trottoarer och så är man ju heller inte lika viktigt att de går klistrad in vid vänsterkant. Går man på en landsväg utan trottoarer då vill man ju verkligen att hunden håller sig vid kanten. Mm. Men på trottoaren så ska den hålla liksom en bra linje mitt på kan man säga. För går man längst in vid väggen så kan det komma trappor in till hyreshus. Det kan man komma skyltar utanför butiker. Bra kille! Som gör att det blir väldigt svajigt. Man får ut och in och ut och in liksom från kanter. Utan då är det bättre att man håller en rak linje mitt på trottoaren.
Nu gick vi igenom en tunnel här och kom fram till en trappa som leder uppåt. Hur går det till då?
Då ska hunden stanna på första trappsteget med framtassarna. Alternativt så kan man också lära dem att stanna precis innan första trappsteget. Så där är det, finns det en liten öppenhet. Men hunden måste stanna i alla fall. Och det gjorde han ju. Nu. Med tassarna på första. Och så står han och tittar på mig och väntar på nästa kommando. Att vi ska gå vidare. Före. Stolpe. Stolpen. Bra! Duktig kille! Det är en karamell där. Nu så har vi sökt stolpen som sagt vid övergångsstället. Här är det ju inga tryckknappar. Men det kan ändå vara skönt ibland att ha en fast hållpunkt att förhålla sig till. Så att man vet att precis här har jag ju övergången. När det blir vinter och de här snövallarna som ligger på olika ställen från dag till dag. Så är det ändå en fast hållpunkt som alltid finns där. För just här är trottoarkanten väldigt låg också. Så det kan vara lätt att när den försvinner under snö att de inte riktigt vet när de är framme, helt enkelt.
Och hur många gånger skulle du säga att ni har övat på det här?
Trapporna är ju också ett sånt moment som jag kan plocka ut fristående och träna på hemma. Bara på de trappor vi har i förstukvisten och så vidare. Jag kan inte säga många sådana repetitioner. Men man kan ju lätt, tränar man det så kan man ju få ihop ett par hundra repetitioner på bara några dagar liksom. Men det är inte så att jag står och nöter på med 100 åt gånger utan jag kanske söker trappan 10 gånger och så går vi och gör någonting annat. Och så kan jag ta den när jag kommer tillbaka från den här rundan kan jag gå fram och söka trappan 10 gånger till. Men bara plocka ut moment för moment och lära dem det separat. Så sen när vi kommer i den här miljön och han ska förväntas göra en massa andra saker också då är han redan trygg med att kommer en trappa då är det så här jag ska göra. Så brukar vi ta bussen härifrån så att vi ska ta och söka bänk vid busshållplatsen. Sätt bänk. Sätt bänk. Bra! Där! Sätt bänken. Bra kille! Så, bra! Vi sätter oss ner en minut.
Och det här är han van vid då, att åka buss också för att kunna...
Ja, kommunala transportmedel ska ju funka för de här hundarna. Det är väldigt många som rör sig med hjälp av tåg och spårvagn och tunnelbana och buss och så naturligtvis. Så att det är någonting som måste fungera. Jag kan säga att om man sätter sig ner så man kommer i hundens höjd på en jätterörig gågata i rusningstrafiken så ser det ännu rörigare ut än vad det gör uppifrån våran höjd över havet så att säga. Det är mycket man kräver av hundarna. Bra, jättebra. Här var det trångt. Det står en sån här glassgubbe så trottoaren blev väldigt, väldigt trång.
Både en gatupratare och sen en glassgubbe. Var
ja,
väldigt trång.
Och så ett staket till en uteservering som kommer samtidigt också då. Skulle han bara ha gått på här då hade jag touchat i den här glassgubben med min högra arm. Och det hade smält till och jag hade antagligen om jag hade varit icke-seende blivit lite rädd och funderat om hunden var nonchalant och inte tog ut ordentligt. Men här finns det alltså ingen plats för hunden att ta ut för att komma förbi på ett smidigt sätt. Och då är det bättre att han stannar. Så kan jag känna, varför har hunden stannat? Jo, för att det är lite trångt här. Och så kan vi bara konstatera det och fortsätta sen. Det var bra, kille. Bra, gå före. Bra, jättebra. Du är duktig, jajamän.
Och nu får du en puss där.
Ja, jajamän. Så.
Jag också, du mikrofonen också. Också. Är du alltid med efteråt?
Inte alltid. Ibland är det någon av Synskadades Riksförbunds egen personal som åker ut och placerar hundarna. Men ofta så får vi möjlighet att göra det själv. Och det tycker vi naturligtvis är väldigt, väldigt roligt när vi får följa våra hundar hela vägen. Dels för att man själv ska få ett avslut och se vad är det som fungerar bra och vad är det som fungerar mindre bra. För det är det jag lär mig av också, att se, borde jag ha kunnat se det här problemet tidigare? Hade jag kunnat träna mer på det? Men också att få tillfredsställelsen i att se när det funkar som allra bäst, såklart. Men ibland faller det sig så att det är någon annan som följer hunden ut och det funkar det också. Det är inget problem så.
Det är ett års garanti när man får en ledarhund. Vad innebär det?
Det innebär att vi som leverantörer har ett ansvar för hunden fram till ett år efter att vi har levererat den. Och i den här garantitiden så innebär det att hunden ska ju fungera fortfarande efter ett år. Och det ställer ju krav på oss som leverantörer att vi har valt ut rätt individ från början. Att vi har satsat på en hund som verkligen har rätt egenskaper. För i princip kan du ju plocka vilken hund som helst från gatan och lära den ledarhundsdressyren. Men det ska ju funka sen tillsammans med någon som inte ser och någon som kanske inte har någon hundvana sen innan. Det ska vara rätt typ av hund helt enkelt.
Och ibland får ni rycka ut då, om det inte fungerar?
Ja, det kan ju hända. Om det är att hunden visar för stort intresse av andra hundar, eller det kan vara egentligen vad som helst, men det ska vara relaterat till hundens egenskaper som ledarhund då. Att vi kan få åka ut och hjälpa föraren att få rätt instrument för att kunna jobba med den här problematiken vidare då och få ett bra slut på det.
Var det färdigjobbat för idag? Ja.
Nu är det färdigjobbat för idag för honom. Eller i alla fall för den här hunden.
Ja.
Så, hoppar vi.
Det berättade Jenny Lindgren.